Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till första avsnittet av Oddjob Comedy Pod. Jag heter Robin Friberg och jag sitter här tillsammans med Nagme Kamush.
Hej.
Hejsan. Och utöver oss två så har vi även Alfons Kubelen som är oss.
Hej, hej.
Tjabba. I första avsnittet så kommer vi snacka om rädslor i alla dess olika former. Och vi kommer avslöja en hel del om vad vi är rädda för och annat smått jobbigt som man kan vilja veta. Med de orden så kickar vi igång första avsnittet. Oddjob Comedy Pod.
Vi träffades, det är inte mer än 6 månader sedan, eller?
Nej.
Men vi har träffats ganska mycket. Alltså det är stand-up comedy som har fört oss samman. Mm. Och under förhållandevis kort tid så har vi kommit, så lärt känna varandra ganska bra jämfört med 6 månader.
Verkligen.
Ja. Så pass bra att vi vill göra det här tillsammans, prata om våra rädslor.
Ja, verkligen. Fan, jag hade ju ingen aning om vilka ni var för 6 månader sedan.
Nej.
Ni var inte ens ett namn i telefonkatalogen för mig. Nej. Jävligt gammal referens att säga telefonkatalog 2018. Men det,
ja, blir nyfiken på hur det ser ut här. Vad ställde av telefonen?
Hårder Robin. Telefonkatalog från 94 hemma. Gula sidorna. Ja. Men du då, Alfons?
Ja, nej, men det är skitkul. Jag håller med. Verkligen att vi har kommit varandra så nära att hitta varandra. Det är jättekul. Det är inte så ofta man träffar nya vänner liksom, som man verkligen lär känna på det sättet. Så det tycker jag är skitkul. Men nej, men jag är lite så här, lite otäckt där, att, tycker jag, att prata om rädslor. Bara det gör mig lite rädd. Liksom. Ja. Men det ska nog också bli väldigt kul. Liksom. Ja. Det, så tänker jag.
Jag tycker det ska bli skitspännande att få höra vad ni är rädda för, liksom.
Ja.
Och sådär. Vi känner ännu mer, liksom.
Ja, precis. Vi pratar ju väldigt mycket om att vi ska kanske jobba gemensamma projekt i framtiden.
Ja,
och då kan vi använda det här till att veta vad som alla är rädda för.
Som hot. När vi väl kommer i konflikten. Ja, då kan man använda det som motsatt. Ja. Jag vet vad hon är rädd för. Det ska jag använda emot henne sen.
Fan, vilken skön stämning
det blev. Är du rädd för spindlar? Då vet
jag. Precis.
Ja, nej, men vad är du rädd för, Nagme?
Innan jag skulle komma hit, alltså flera dagar innan, trodde jag själv, eller alltid har jag trott att jag inte är rädd för någonting.
Mm.
Men sen tänkte jag liksom, du kan inte komma hit och bara säga. Nej. Och då känns det som att jag skryter. Och då tänkte jag, men jag måste hitta någonting. Då fattade jag att jag är rädd för vad andra tror om mig.
Jag tycker det låter som att du är rädd för att skryta.
Ja,
du är rädd för att vi skulle tro att du skulle skryta.
Ja, precis. Ja,
när du
precis.
Ska prata om rädsla.
Ja, ja. Exakt. Ja. Så jag är rädd att folk ska tro att jag överdriver någonting.
Aha, okay.
Ja. Mm. Så jag underdriver alltid.
Mm.
För att vara på den säkra sidan.
Mm.
Men i alla fall, jag frågade mina barn.
Ja.
Och då kom de med en lista. Och blev lite sur. Jag, ja.
En lista?
Ja. tänkte jag, vad fan, alltså de hade inte rätt om allting. Men vissa saker hade de rätt.
Men berätta, vad stod det på den här listan? Ja, det är skitkul. Okay, alltså, sköna kids då.
Ja, låt mig hoppa över många av dem, för annars blir det bara om mig. Men det viktigaste som jag tyckte att de hade rätt, det var att de sa att jag är rädd för rutiner. Aha. Jag är rädd när saker upprepar sig och jag gör allt för att inte hamna i dem.
Ja. Det är lite, det låter nästan lite skrämmande. för en ordningsperson. Jag är väldigt ordningsam. Så jag blir så här, jag känner så här, oj, oh, herregud. För jag gillar ju rutiner liksom.
Ja.
Men hur gör du när du undviker rutiner?
Till exempel när jag, oftast när jag kommer hem så behöver jag, det spelar ingen roll vad jag har gjort. Säg att jag har varit på stand-up komedi. Då behöver jag komma hem och vara i min värld 2-3 timmar. Jag behöver gå igenom det jag har gjort och tänka på det. Och då vill jag ha den tiden för mig själv. Och säg att kanske min mamma brukar vill ringa till mig 3 gånger per vecka klockan 7. Då går det inte liksom.
För att du är inne i den zonen då?
Liksom, jag är i den zonen. Liksom, jag måste ha kontroll över den tiden.
Ja.
Och då släpper jag inte in andra människor i det om jag inte får bestämma själv.
Men vad händer om du inte får ha de här rutinerna? Eller så, eller vad, förlåt?
Jag måste, jo, men det är en jättebra fråga. Det beror på, alltså, från tid till dit blir jag besatt av olika projekt. Och när jag blir det så kan jag kan inte hjälpa det. Jag hamnar i något slags flö som gör att jag fungerar. Och om jag inte gör det, då fungerar jag inte.
Nej.
Men samtidigt fattar jag att det måste ju vara en balans någonstans. Mm. Jag kan inte bara sitta och vara i mina tankar. Jag måste låta...
Vadå? Alltså du säger att du är rädd för rutiner. Eller de påstår att du är rädd för rutiner.
Mm.
Men det här med att ha 2 timmar efter typ ett stand-up-gig eller något annat. Så är inte det en rutin i sig?
Ja, men det är min rutin. Det måste din vara rutin. Mina.
Jaha, du är rädd för andras rutiner som de vill applicera på dig, eller?
Ja.
Aha.
Du vill inte anpassa dig riktigt. Nej. Utan du är rädd för att anpassa dig.
Ja.
Aha.
Men jag tror att det är för att det är den här kreativa sidan av mig som måste, det måste leva sitt eget liv.
Aha.
Och jag kommer ibland ur det för jag måste göra det. Annars blir jag galen.
Aha.
Och då passar det. Då kan jag plötsligt gå med. Alltså, det här att jag gör podd med er. Det är eller att jag träffar er regelbundet. Jag är ganska förvånad över att jag gör det. Men det är säkert för att det är en kreativ process.
Vet du, jag tror också att det är för att vi är sjukt trevliga.
Ja, absolut. Naturligt. Ni är värdesmässigt. Men ni är det. Ni är jätteintressanta.
Egentligen du var förvånad. Men det är bra att veta. Vi lär ju känna varandra så här.
Ja, verkligen. För det är lite grann, hela den här podden kommer ju vara en jävla resa i att lära känna varandra.
Ja.
Och de eventuella lyssnarna, om det är någon som vill lyssna, så kommer de ju få lära känna oss också.
Mm.
Ja.
Man har ju märkt ganska mycket överlag när vi snackar tillsammans. Vi är ju väldigt öppna liksom. Vi har ju ganska, öppnar upp oss ganska mycket.
Mm.
Och det kommer väl bli ännu mer i den här podden liksom.
Då är man ganska orädd ändå.
På ett sätt kanske. Jag vet inte. Är Alfons orädd, tror du? Ska vi ta reda
på det?
Ja, vi ger oss in på Alfons.
Ja.
På han bara.
Kom igen.
Vad är du rädd för? Ja. Är du rädd för något?
Men jag är rädd för... Jag tänkte också som dig, Nagma, och säga, nej, men jag är inte så rädd för någonting. Jag är en ganska modig person. Och sen så började jag fundera på det här, förutom att jag är sjukt höjdrädd liksom.
Mm.
Jag är fruktansvärt höjdrädd. Då började jag säga, ja, men då har jag ju viss rädsla i mig då, såklart.
Mm.
Och det var ju lätt, det var ganska lätt att erkänna för sig själv att man är höjdrädd. För det är ganska klokt.
Men du säger fruktansvärt höjdrädd.
Ja.
Vad snackar vi för höjder? Gå upp på en stol eller snackar
vi
stege?
Nej, alltså jag blir fruktansvärt höjdrädd när jag kommer upp på, jag menar, säg att du går upp på 10:ans hopptorn om man ska hoppa ner en bassäng.
Ja.
Där blir jag rädd. Men det är liksom så att jag känner att jag vill inte gå ut i jag hoppar ju därifrån. För jag kan ju liksom, jag är inte riktigt rädd för att vara rädd.
Men utan jag kan ta rädd så att hoppa. Inte, va? Det där är modigt. Det där var ju
fast jag är ju rädd. Alltså jag tänker så här. För mig, jag blir ju rädd när jag går upp på 10:an.
Hur många människor blir inte det?
Ja, precis.
Ja, men jag vet inte. Men jag tänker att det kanske inte är ovanligt.
Men
att
jag får... precis, men du är
rädd. Men jag är rädd.
Det är, liksom okay, det är en av dina rädd. Ja, det är en av dina.
Men det är så pass att om jag drömmer någon...
Vi förväntar oss att han skulle ha något jättemassodont. Ja, nu ska vi ha något unikt.
Ja, jag trodde att liksom här...
Om jag går upp på en stol så kommer jag av.
Okej, men du är rädd för att gå upp på 10.
Skulle jag gå upp på en stol på 10, då skulle jag...
Om du inte skulle bli rädd, då skulle vi bli oroliga.
Ja, vad bra.
Nej, ja, men det är du rädd för, ja.
Ja, det tycker jag är otäckt. Ja. Men det är inte så konstigt som ni säger, liksom. Ja. Men sen inser jag liksom att jag kommer inte på så mycket mer. Nej. Och det beror på rädslan. För det jag tror jag egentligen är väldigt rädd för, det är ju att inte vara cool. Det är en jättestor begränsning för mig.
Jaha, okej. Okay.
Och alltså, det är jobbigt att erkänna.
Ja.
För att jag går ju ganska långt för att vara lite så här skön snubbe.
Mm.
Och det tycker jag är ganska besvärande i min personlighet, att jag bryr mig så pass mycket så att jag liksom, jag kan ägna ganska mycket tid åt hur jag ska klä mig när jag går ut, för att det ska se rätt ut och att jag ska liksom vara lite så här, ja, men det där det är bra.
Är du rädd för den känslan eller är du rädd för att erkänna det?
Jag är mest rädd för att erkänna det. Jag är egentligen, nu när jag säger det, nu när jag har kommit ut
som en cool kille,
en fåfäng person som är ganska cool. Så tycker jag tycker inte om den stilen hos mig själv någonstans. Då, för jag tycker den är lite för beroende av andra. Det kommer att leda oss vidare, det här resonemanget. Men jag gillar inte att jag är så beroende av andras gillande. Mm. Det är därför jag tycker det är lite obehagligt. Och det är därför jag inte vill erkänna det.
Okay.
Men tycker du inte själv alltså, att det är... För till exempel... Och när jag är fåfäng, jag gör det delvis för andra. Ja. Men vissa dagar ska jag inte träffa någon.
Ja.
Jag gör det för mig själv.
Ja.
För liksom, när jag är helt blek i ansiktet, då ser jag lite, då tittar jag på mig själv. Och jag inbillar mig att jag kanske är lite sjuk just idag. Ja. Men om jag sminkar mig lite.
Ja.
Alltså, gör man inte det lite grann för sig själv också? Eller skulle man inte göra det om man var på ett öde ö? Nej, jag kanske inte skulle göra det.
Nej, alltså, när ni sitter och pratar om det här, och framförallt när du, Nagme, pratar om det, jag funderar på hur ofta jag har grova mjukisbyxor på mig hemma. Alltså.
Men det har jag också.
Att det är ganska snyggt i och för sig med grova mjukisbyxor.
Ja, vad är det för märke?
Ja, det är Puma.
Ja, Puma är coolt.
Ja, men...
Nej, men jag går inte jag menar just... hemma. Och, alltså, jag ser inte ut som nu när jag är hemma.
Nej.
Ni skulle bli förvånade. Jag skojar. Men ärligt. Jag säger, jag gör det här väldigt mycket för mig själv. Men det kan vara för att jag har varit väldigt överviktig förut. Så det här är väldigt spännande för mig.
Ja, jag förstår.
Det kan
jag förstår.
Vara.
Mm.
Gillar du att du har blivit... Liksom, känner du så här, men nu är jag så snygg så jag vill njuta av det?
Ja, och så förut när jag var överviktig. Jag såg ner på människor som tog hand om sig. Och nu, det har blivit tvärtom. Som jag... Om någon säger att de som tar hand om sig är ytliga, liksom jag blir arg. För att jag har varit med om båda sidor.
Ja. Okay.
Och då vet jag att man gör det för sig själv också.
Bra synpunkt. Verkligen. Jag håller ju verkligen med dig om att det är viktigt. Jag har ingenting emot att jag är fåfäng i mitt utseende. Att jag klä mig bra. Jag vill faktiskt se bra ut. Det är viktigt för mig.
Mm.
Utifrån mina liksom, egenskaper. Liksom, så. Men just det där. Det kan jag tycka är helt okej. Okay. Det jag tycker är jobbigt är. När jag ska vara cool. Det tycker jag fan är jobbigt. För jag kan liksom. Normalt sett så är det inte så stor grej. Men när man kommer i nya sammanhang.
Ja.
Så blir jag lite så här. Hur ska jag bete mig här för att det ska liksom bli rätt. Och jag fucking hatar det. Känns att jag verkligen gör det. Jag borde kunna vara mera grundad än så, tycker jag.
Mm.
Men å andra sidan så finns det en del av mig själv. Så tycker det är lite kul att få vara olika. Liksom.
Ja, precis.
Ja.
Förstår jag menar? Att man kan få spela ut olika delar. Så det är också roligt. Men jag skäms lite över att berätta att det är viktigt för mig att vara lite cool.
Men sen tror jag att man överdriver väldigt mycket det här med att man ska vara sig själv. Alla säger att grunt att vara dig själv. Men att komma i nya sammanhang, försöka läsa av och ändra lite grann, det är ju nödvändigt.
Ja, det är jävligt sant.
Ja, då är det.
Ja, för människor som inte kan anpassa, fast det är väl nästan, där är vi mer anpassade till sociala situationer.
Ja.
Det är Alf att snacka om, men det är ju att han ändå... Han vill ju komma in och vara coolaste killen i rummet. Aha, för en ny grupp.
Okay.
Det är ju det.
Inte bara för du vill ju vara cool. Du vill vara
ja, men alltså, det är faktiskt sant. Det är det jobbet.
Det är klart det är sant. Jag säger det.
Men alltså.
Men det som jag hör då, alltså din rädsla är ju det här att inte vara cool. Det är någonstans rädslan för att...
inte vara bäst.
Ja, och kanske det här att inte få den bekräftelsen att du är cool då. Du är rädd för att inte vara den coola.
Ja, just det.
Och det är ju å andra sidan jävligt modigt av dig att kunna erkänna. För det är inte många som skulle erkänna det.
Och nej. Om vi ska analysera dig, du har varit idrottsman.
Ja.
Mm. Och du kanske är, du strävar efter att vara bäst. Och det kostar.
Och när du höll på med idrott, vad är det för idrott du håller på med?
Jag simmade.
Du simmade?
Ja.
Hoppade du från tian då?
Ja.
Ja, du gjorde det. Fast det
gjorde jag ju. Det här är lite så här. Jag gjorde ju inte det för att det var en skön grej att göra. Nej. Utan jag och Helene Högren hette hon.
Okay.
Vi var på juniorlandslagsläger i England.
Mm.
Och det finns en liten pool, en hopppool. Och båda två, vi säger, fan, vi kliver
upp. En liten pool, låter som den där babypool.
Ja, men det är bara en hopppool. Så det är en rund pool. Det är ingen sån där liksom 50 eller 25, utan det är en liten hopppool. Där alla simhoppare höll till. Och jag och Slögren kallar vi henne. Så här, jävla duktig simmare. Skitkul. Men vi klättrar upp på det här hopptornet. Och så när vi står där uppe så är det så här, ja, här var det högt som fan. Mitt hjärta börjar klappa så här. Ja. Vad kul liksom, Helene. Nu går vi ner. Nej, säger hon. Och så visslar någon sån här badvakt i en visselpipa. Och alla människor hoppar upp från poolen. Och så ställer de sig och tittar upp. Och jag är fortfarande så här. Ah, det är ju bara att gå ner. Och hon hoppar, den jäveln.
Uh-huh.
Och då kan ju inte jag låta bli att hoppa. Uh-huh. För då är det någon som har gjort det och inte vågar.
Uh-huh.
Och jag är livrädd verkligen. Jag bara så här, fy fan vad hemskt. Fy fan vilken jävla idiot, tänker jag.
Uh-huh.
Vad har hon gjort? Den här människan är inte klok.
Uh-huh.
För jag visste ju att jag var tvungen att hoppa nu. För jag hade aldrig klivit ner. Så mycket tävlingsmänniska
är. Alltså.
Så jag gick ju bara fram och kräktes nästan och hoppade.
Fan vad coolt, det är ju skitcoolt.
Men gjorde du det?
Nej, jag tycker inte det var något coolt.
Det jag tycker är coolt är någonstans att din resultatinriktade, tävlingsinriktade personlighet övervinner rädslan över den liksom. För som vi konstaterade, alla tycker att det är läskigt att stå på tians. Och ska hoppa ner.
Mm.
Jag har nog bara gjort det någon enstaka gång. Mm. Men du gör det ändå för att du vill inte framstå som... om någon annan gör det, du kommer inte banga liksom.
Nej, det känns så här, jag tänker fan inte liksom låta henne håna mig resten av resan liksom. Återkoppling då till att vara cool.
Ja, men verkligen.
Det är viktigare att vara cool än att vara rädd för höjder.
Ja, precis.
Ja.
Så att den var väl liksom... Det var en jobbig grej då, tycker jag.
Var det något mer som du var rädd för?
Jag är inte rädd för någonting. Nej, men det är så. Alltså när vi skulle fastslå tema för det här.
Men vänta, du har ju cykelhjälm till och med.
Jag har cykelhjälm,
ja. Då säger inte jag något mer. Rest my case.
Men cykelhjälm, det är... Vad var det mamma sa nu igen? Har man något att skydda innanför pannbenen ska man ha cykelhjälm.
Nej, det är bara myt.
Ja, det är bara myt.
Det är så här frukt och godis. Ja, precis, också.
Exakt. Frukt i naturens godis. Det var den största lögnen som finns. Nej men sen när jag skulle försöka komma på vad jag var rädd för. Det var ganska svårt faktiskt. Det var svårt att gå in i sig själv och någonstans försöka hitta vad man är rädd för. Och det är nog, precis som ni har varit inne på också, just en rädsla för en själv att erkänna. Rädslan för att erkänna för sig själv sina brister och kanske där man är sårbar. Det är nog mycket det, att erkänna vad man är sårbar för. Det är jätteläskigt. Men så jag började någonstans att det finns så här, för mig, jag var tvungen att dela upp det. Dels så fanns det liksom fysiska rädslor och så fanns det typ mentala rädslor. Fysiska rädslor, jag har varit jävligt hundrädd när jag var liten till exempel. Jag var skiter, jag blev jagad av en jävla terrier när jag var typ lite. 3. Ja. Mm. Vi hade landställe för jävligt, eller mina morföräldrar hade landställe. Så min morsa skulle ut och jogga och så följde jag med henne. Så kom det någon liten hund. Och jag var ju ganska liten också, så hunden kändes ju jävligt
stor. Jag ser en chihuahua fram.
Det var säkert en chihuahua baby. Eller vad heter det? Chihuahua
Paris Hiltons liksom.
Hund. Ja, precis.
Och inte att jaga
någon. Vad hette Paris Hiltons hund?
Jag vet inte.
Tinkerbell eller någonting.
I don't know.
Det var något
How can you even know that?
Ja, men man har ju tittat på lite populärkultur genom dagen. Nej, men vilken fall. Så var det någon jävla hund som jagade mig. Och jag var fan rädd för hundar. Alltså... säkert till jag var 12-13 år efter det. Så det höll i sig jävligt länge. Men det var ju liksom, den här hunden ville ju bara leka. Men jag upplevde inte alls på det sättet när jag var så liten.
Nej.
Och det där satt ju kvar. Alltså jag fick lite så här, jag minns inte, jag ska nog inte säga panikångest, men jag vet att när jag väl såg hundar under den där tidsperioden, under de åren, så blev jag riktigt jävla rädd. Alltså. Mm. Och än idag ser jag ju klart, jag är ju rädd för hundar fortfarande. Mm. Men det vill inte liksom... Nu vet jag om att hundarna kommer inte biten. Liksom.
Mm.
Men där har vi liksom ett exempel på någon form av fysisk rädsla.
Ja. Mm.
Och det är ju ganska normalt, precis som att stå på tian liksom.
Ja.
Mm. Men sen har man de här mentala grejerna. Och där tror jag att jag kom fram till att det är nog en rädsla för att inte räcka till, skulle jag nog säga. Att inte räcka till för andra människor. Att jag inte skulle duga.
Mm.
Och jag har ganska höga krav på mig själv också. Att så här, jag måste leverera. Mm. För om jag inte levererar och inte duger till, så blir det något form av att se ner på sig själv. Liksom,
mm.
lite grann så där.
Mm.
Och det är nog den känslan jag är rädd för. Men därför är jag också rädd för att inte kunna leverera. För att jag vill inte ha den känslan. Liksom. Mm. För jag tycker, alltså det är så här ganska, jag kan absolut acceptera människor som inte kan leverera topp hela tiden. Mm. Och jag kan absolut känna mig, jag stödjer jättegärna sådana människor.
Mm.
Men jag har jävligt höga krav på mig själv.
Mm.
För om jag inte lyckas med de krav jag satt upp, så självhat är ett jävligt hårt ord. Men jävligt självkritisk.
Mm.
Och tycker nog att jag man ska fan.
Men det du beskriver, det låter som att det är väldigt viktigt för dig att andra människor ska tycka att det du gör duger och är okej. Okay. Men vilket, det har vi alla människor, men vi betalar olika pris för det. Hur högt pris betalar du att andra ska, till exempel har du svårt att säga nej, har du sådana saker?
Leder det till någonting? Ja, men jag har nog ganska svårt att säga nej. Alltså jag är nog ganska sådär, jag kan vara så här lite dumdristigt konflikträdd ibland.
Mm.
För jag är nästan så här ganska överdrivet diplomatisk, överdrivet anpassningsbar, för att jag kanske är rädd vad andra människor ska tänka.
Mm.
Jag kan vara ganska rädd till att så här säga ifrån också, men det kan nog ibland vara så här artighet.
Det kan också kanske vara vilken sammanhang, för liksom när vi tre är tillsammans, har ingen av oss svårt att säga nej.
Nej, precis.
Vi tre. Men det kanske är för att när vi är trygga och har förtroende för någon, då är vi oss själva. Då säger vi ifrån.
Mm. Ja, jo, precis.
Men kanske det är svårare. Mm.
När men,
det
kommer men känner till... du så? Alltså i ta våran grupp då. Den är ganska ny, men den är ganska nära. Hur känner du där? Känner du fortfarande?
För det där kan... har jag aldrig känt problem att säga nej till. Alltså, men det är nog vissa specifika situationer. När det kan vara så skitkonstiga grejer också. Alltså... om någon frågar, är det kallt till exempel? Mm. Om man är i ett rum och personen vill ha fönstret öppet.
Mm.
Nej, det är lugnt. Men jag tycker att det är kallt.
Mm.
Men det är något så här, det är så jävla konstiga grejer. Sådana saker.
Mm.
För att jag är lite rädd för att komma in och röra om eller någonting.
Mm.
Men nej, jag har aldrig, alltså i sådana grupper, den konstellationen vi har jag aldrig varit rädd att liksom.
Ja, hemma hos Alfons gick du och öppnade dörren. Så då var det väldigt mycket.
Det var det jag som öppnade fönstret.
Ja.
Nej, men det handlar väl...
Men vi grundas ganska mycket. Men vi sa ju det.
Men alltså, i den här gruppen är du kung.
Ja, precis. Men det jag tror är så här att det grundar sig i någon form av bekräftelse. Mm. Alltså det grundar sig i att jag vill bli bekräftad för att det jag gör duger.
Mm.
Och jag är rädd för att inte kunna tillhöra liksom... Det är jävligt konstigt att inte kunna... Alltså jag vill inte sticka ut, men ändå så självvalt distansera mig. Det var som du var inne på, Alfons, också. Det här, man distanserar sig på något sätt ibland i vissa situationer. Men ändå så vill man så här...
Jag är rädd för att ha tråkigt. Det är också på listan.
Ja, det, som dina barn sa.
Ja, de sa det. Alltså jag är livrädd för att ha tråkigt. Det är därför jag planerar min tid på det speciella sätt som jag gör. Det är för att jag har roligt när jag får bestämma själv.
Mm.
Och så, jag tror att det ser man bäst om man reser med mig.
Mm.
För jag kommer ihåg när vi till exempel åkte till Barcelona.
Mm.
Då hade jag hela veckan helt planerat varje timme. Och då hade tvillingarna gått och klagat hos mor Tesa.
Ja.
Och mor Tesa kom och sa att nej, men vi är liksom, du kan inte bestämma alla dagar. Du får låta oss bestämma tre. Och då sa jag, ja men det spelar inte. De kommer bestämma någon kulturellt eller någon aktivitet eller något galet.
Ja.
Och då bestämde de att de skulle ligga... de ville vara bara på hotellet i simhallen.
Ja.
Och jag kommer ihåg, det var traumatiskt. Alltså var jag kom upp och grät. Jag lät dem inte se det.
Oj,
det var så. Men du dolde det.
Jag sitter här och ler, jag känner mig jätteelakt.
Det här är jätteintressant.
Ja, det var en demokrat. Liksom, de fick det att se ut som väldigt demokratiskt.
Ja, det var demokratiskt, Nagme.
Ja, okej. Ja, det kanske var det. Fortfarande har jag svårt att svälta det.
Ja, det är jättekul. Alltså, jag tänker så här, hur många är ni i familjen? Ni är ändå...
Vi är 4.
Exakt, och de var 3, va?
Ja, men,
och du var...
Jag fick ändå 50%. Men du tänkte, gud... Alltså, jag gjorde det. Jag fuskade sista dagen.
Men det är inte demokratin ni har om du alltid har 50%. Det är lite av en diktatur.
Jag har alltid 100%. Den gången fick de 50%, men då grät jag.
Det är lite som så här skendemokrati. Ja. Man får rösta, men det finns bara ett val att rösta på.
Ja, och
det
är bara och så blir man som sur om vi inte gör som jag säger. Så liksom, då fattade jag att det kanske är fel. För förut var jag jättestört av min strävan över att liksom fylla alla timmar med roliga saker.
Men vad grundar sig det i då? Varför planerar du upp allt det här då? Är du rädd för att missa något?
Det kan vara det. Det kan vara det, kanske omedvetet är det. Men jag tycker att det händer hela tiden. Det finns så mycket spännande saker där. Och vad som är spännande, där är jag också väldigt diktatorisk.
Det blir inget spännande med Barcelona. La Ramblas och Gaudiparken typ.
Jo. Sista dagen när vi skulle gå och ta flyget. Bara för att de hade fått mig att vara på hotellet 2 dagar.
Stackare. Du fick vara med din familj.
Ja,
i Barcelona.
Det var en festival som var hur spännande som helst. De hade dekorerat.
Tyckte du, ja.
Men det var spännande, jag lovar. Alltså varje gata hade så här artprojekt som var specificerat till ett lokalområde. Så att hela, när du gick till en allé, tänk dig, gå in i Gamla stan, men du går in i Alice i Wonderland. Det har grannarna gjort. Och så sålde de lokala kakor och sånt. Men det hade någon lokal guide tipsat.
Vad tyckte tvillingarna?
De tyckte det var spännande, men det var så stressigt. För att vi skulle ju hinna med planet klockan 1. Och då sa jag att men vi måste se det här först. Just det. De tyckte det var spännande. Men när vi kom
tillbaka... vågar ju inte säga någonting annat. Jag hör ju även här. Vi måste bjuda in dem, Alfons. Vi måste nästan bjuda in twinsen.
Det ska vi göra.
Den här Barcelona-resan. Tyckte ni att det var spännande?
Kan ni berätta något kul om den här Alice i Underlandet gång? De bara, nej, vi var så stressade för mamma bara släppade omkring oss. Vi ville våga...
Vi vågade inte säga nej, hon skulle bli sönderstressad om vi inte följde med.
Men sen...
Nej, men det låter skithäftigt faktiskt. Ja.
Så det var... Jag har svårt att ha tråkigt.
Ja. Du vill att det ska hända saker. Det känns som att du vill optimera saker då liksom. Gör vi det här nu, då vill jag göra det. Jag vill gå all in. Jag vill ha så mycket jag bara kan av det. Och du är så pass intensiv, tänker jag. Så att när du väl har gjort det här, då är du uttömd. Och då behöver du vila lite grann.
Absolut.
Kan det vara så?
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, vad spännande. Jag tänker också att det finns massa saker som man själv kanske gör och blir väldigt förvånad över att människor är rädda för.
Ja,
såna här vanliga saker. Jag tror att vi tre har ju en sak gemensam. Det är att vi älskar ju att prata inför grupp, gissar jag. Det är min gissning, liksom.
Ja. Ja, i och med att vi ändå håller på med stand-up så måste det ju vara någon sån störning som vi har, liksom.
Ja, sådär. För om man håller på med stand-up och inte gillar att prata inför grupp, då gör man en snabb karriär. Alltså, då behöver man ju inte behova publik och sådär. Så att,
men finns det de som håller på med stand-up som inte gillar att...
Ja, det finns sådana som... Som inte gillar att
prata... Stå framför in folk.
Ja, men man ser på dem att de håller på och dör. Och ja. Det är att de lider. Och, men, de
men varför gör, utsätter man sig för det?
Man kanske, det kanske finns någon sjukdom, diagnos.
Ja, du tänker så. Ja.
Ja, det men det, du pratar ju om extrema fall. Liksom.
Nej, ja, jag har alltid tagit för givet att människor som står och gör sin stand-up... och teatermänniskor gillar att stå och göra det inför en grupp. Jag har tagit det för givet, men det kanske är fel.
Det
kanske
jag vet inte. Det är inte helt omöjligt att det är så att det kanske är som folk som kanske har tvångstankar och så. Ja. Man måste göra det, fast man inte mår bra av det.
Ja.
Men förlåt, du hade en grej som du var inne
på. Nej, men det var väl mer just att något som jag älskar att göra, som kanske många, en del, eller många av mina vänner kanske tycker är lite jobbigt och sådär, det är att prata inför grupp. Jag trivs, jag tycker det är hemskt kul.
Mm.
Jag känner ju själv att när jag ställer mig på en stand-up-scen så blir inte jag nervös av att ställa mig inför människor och göra det. Däremot så kan det vara jobbigt när man får, när du är inne i akten och du bombar, liksom, det händer. Då är det ju jobbigt för att man inte kan leverera, liksom, och man har ju lovat skratt, liksom.
Ja.
Men vad är det som är så här, vad har du fått höra att folk, när det gäller sådana saker?
Nej, jag tror, men det är väl så här, man har vänner som blir väldigt nervösa, de tycker att de får tunghäfta, de kan inte andas, de kan inte prata och det är bara jobbigt. Men ingen kan riktigt förklara varför.
Det finns ju astmaspray, liksom.
Ja, exakt. Så hur svårt ska det vara?
ge dem en hela Bricanyl och håll ditt föredrag.
Här är Bricanyl.
Men det du sa, det är väldigt intressant. För att det är ju svårt. Många tycker att det är jätteläskigt att stå och prata inför folk.
Ja.
Men jag tror att de saker som händer i kroppen, vi kanske upplever dem olika.
Det är persiennerna som går utanför fönstret. Det var det.
Ja, ska jag stänga fönstret?
Nej, vi låter det öppet. Det är så. Man hör det är att det är bra
som
luft.
Står där. Ja, det är någon som gör något big arbete där ute. Vad var det vi pratade om? Ja, alltså när man står och pratar inför grupp, då händer en massa saker fysiskt i kroppen.
Ja.
Men vissa tycker att det är skönt. Mm. Och vissa tycker att det är jätteobehagligt.
Ja.
Då måste ju vi tillhöra den kategorin av människor som tycker att det är skönt.
Ja.
Det fysiska som händer i kroppen.
Mm.
Ja.
Ja,
och vissa blir ju helt livrädda.
Ja.
Men det där måste ju också vara någonting som... Alltså den första gången när man får... Eller det är väl redan på förskolan, så är det många som får öva. Man får säga sitt namn, typ, eller något.
Ja.
Mm. Så det där är ändå något som aktivt... Vad jag minns i alla fall. Man aktivt får jobba med det när man är liten. Ja. Och även i skolan.
Mm.
Att man ska snacka inför grupp. Ja. För sen i vuxenlivet, ofta så blir du ju tvungen att göra det.
Mm.
Och det är ju precis som du säger, Alfons. Det är ju skitmånga människor som är livrädda för sånt här.
Mm.
Alltså det är liksom, och jag kan tycka, jag tycker inte att det är jobbigt. Eller jag är ju så jävla självgod, så jag älskar när jag får stå framför folk och prata. Jag tyckte det var jättekul så här. Jag kommer ihåg, jag höll någon jävla, när jag gick i mellanstadiet, skrev jag lite så här, man skriver så här korta jävla uppsatser. Typ 2 A4, så här, om typ Guns N' Roses. Det var jättekul. Jag såg och pratade om Guns N' Roses inför den här klassen.
Ja.
Det var skitkul.
Hur länge pratade du då?
Jag vet inte. För länge. Jag gick över tiden.
Ja. Det gör
jag fick 5 minuter, men jag gick över tiden.
Jag körde 7. Ja. Det var någon som vinkade med mobiltelefonen. Jag körde 7.
Men vi får vara stolta över att det vi pratar om nu, det är vi inte rädda för. Nej. Och det är väldigt ovanligt.
Det är ju sant. Det är fan sant. Det är fan, ja.
Oh, men en sak till kom jag på.
Mm.
Jag hatar ju... Jag är livrädd för att bli dumpad. Dumpad är det värsta som finns. Liksom, tjejen bara, nej men jag vill inte, Alfons, nu gör vi slut. Jag bara, det är det värsta jag vet. Ja. Då blir jag verkligen så bara, icke behövd. Verkligen jättejobbigt. Det har lett till att jag ibland har dumpat före bara för ja, det har hänt. Jag har förhållande var så här, fan, jag, det är så här, jag är säker. Och så är det lite så här, det är för cool då liksom, för att ta upp det. Så jag tar inte upp det, så här, fan, hon kommer att dumpa mig. Så här, jag är säker på det. Jag ser tecken på att hon kommer att dumpa mig. Så här, nej, för fan. Det är lika bra att jag dumpar henne. Det här, det är för jobbigt. För då blir förhållandet så jävla jobbigt. Så jag känner så här, jag orkar inte vara kvar i det här förhållandet. För det är så jobbigt. Varför är det jobbigt då? Jag vet inte, det är jobbigt. Men egentligen har det varit, hon kommer nog att dumpa mig. Ja. Då blir det så jobbigt. Så du har dumpat.
Hur gör du då?
Men, ja, då har jag gjort slut.
Men vadå, blir du inte ledsen om du ändå tycker om personen?
Jo, det är skit. Du fattar väl vad jobbigt det är att du dumpar någon.
När
du
men då har hänt den känslan då? Att du är liksom så här, lite ledsen och mår lite dåligt av att ha dumpat någon.
Ja.
Tänk om det är så att du inte skulle bli dumpad.
Ja, jag inser det nu när vi pratar om det.
Ja. Fast annars, du har väl det för sig jävligt bra nu. Så att de valen du har gjort hittills har väl varit bra i slutändan. Så
jag men det är ju, det är ju en, det är liksom en strategi. Det som förvånar mig är hur långt man kan gå för att undvika att ta i sina rädslor. Så liksom, hellre walk away än att göra det du behöver göra. Bara så här, är det på det här sättet?
Ja, för det är ju verkligen rädslor. Det där är ju verkligen definitionen av en rädsla.
Ja.
Det här rädslan av att...
inte vara behövd eller inte vara älskad längre. Kanske.
Ja, precis.
Ja, det är en grundläggande... rädslor som vi alla har. Men det där lät lite ändå.
Men jag kan relatera, just när det kommer till relation, jag kan relatera lite grann till hur det var med min sambo. Nu är ju, vi har ju liksom varit tillsammans i över 10 år liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg när vi började träffas och hon frågade, jag vet att hon var på väg ut från då, vi hade bara en intim relation. Ja, men vi knullade bara i början som de flesta gör. Och vi brukade, jag jobbade på krogen då, så jag brukade åka taxi 3-4 på morgonen och sen åkte hem och knullade och så fick hon gå sen liksom. Jävligt själslöst kille liksom. Men det var den dealen vi hade. Men då vet jag så här, någon så här lite senare skulle hon gå, jag bara, då skulle jag också vara lite cool så här. Inte visa känslor, för jag var rädd för att släppa in någon liksom. Jag ville ha min safe zone liksom. Så jag bara, jag känner nästan lite grann att jag skulle vilja att du stannar kvar. Hon bara, men ska vi köpa en pizza och kolla på en film? Nej, du kan gå.
Fy fan!
Men jag vill inte, jag vill
hon
absolut.
Hon är kvar, och det är jättegulligt.
Ja, hon är ju 10 år senare så är hon fortfarande kvar.
Vilken underbar.
Men det där får du höra om.
Ja, det får jag. Jo, men det får jag. För att jag försökte ju stänga ut det. Jag försökte stänga ut känslan. För jag var livrädd att släppa in. Och det är inte heller helt omöjligt. Nej. För det är väl just det här, vilka metoder vi faktiskt tar till. För att inte, som du var inne på, Alfons, det här. För jag vill ju bara bli omtyckt att någon skulle ligga och hålla om mig. Jag var ju bara en liten pojke som försökte spela lite cool. Att jag har inga känslor.
Så att, och det är så sjukt liksom att vi då, båda två har förnekat... den här närheten liksom, och intimiteten som man kan nå för att vi har varit rädd att bli, för vi vill ha det så mycket så att om vi skulle få den så skulle vi bli så sårade och sakna det så mycket om den försvann. Det är ganska, det är också lite så här ledsamt att konstatera att man lever många år och många stunder, framförallt man lever ju inte alltid så, men många stunder i en rädsla att bli sviken som gör att man stänger ute intimitet istället för att göra tvärtom.
Men det, det ni säger, det känner jag igen. Alltså, nu har jag varit gift med min man i mer än 20 år. Så liksom, det romantiska, det känner jag inte igen. För det har inte varit aktuellt. Men det känner jag igen när det gäller att ha vänner. Jag har upptäckt att jag har många vänner och får nya vänner hela tiden. Men att jag inte låter dem komma... riktigt, riktigt nära. För jag är rädd att det ska... jag har rädsla. För jag känner att om jag blir jättenära vän med någon, då har jag liksom, då är det en commitment.
Men jag känner igen det här lite grann, det som ni båda varit inne på, just det här med när folk är rädda för att förlora någonting som de ändå har, som de har vunnit. Att det är också en av anledningarna till att många människor inte våga satsa på sina drömmar, inte våga satsa, man skulle vilja göra någonting, bara jag skulle vilja testa det här, jag skulle vilja testa det, men jag är så rädd för tänk om det inte fungerar. Det där. Och där är en rädsla för att misslyckas också någonstans. Vet inte vad man kan ta, men till exempel, jag tänker på dig, Nagna. Du målar ju tavlor till exempel.
Ja.
Och du gör ju helt fantastiska tavlor. Men det känns som att du har hållit dem för dig själv jävligt länge.
Ja, okej, det där var jättebra observation.
Jag vet,
för jag har, nej, jag, jag är inte rädd för att ge mig in i nya saker och verkligen koncentrera och fokusera på dem. Men det leder alltid till någonting som man kanske kan visa upp. Mm. Men jag är rädd att visa upp det. Ja.
Mm. Vad är du rädd för då?
För det första när det gällde tavlorna, jag trodde verkligen inte att jag var bra nog.
Okay.
Jag trodde liksom när jag kommer få göra en utställning, ingen kommer att köpa någonting och alla kommer säga, vad tror hon liksom. Men ja, så det var jag rädd för. Jag trodde liksom, de som har utställning måste vara superduktiga.
Vad fick det att göra en utställning?
Det var väldigt mycket Mortesa som tjatade. Han anmälde mig till en kurs som var helt fel. Han anmälde mig till en nybörjarkurs.
Okay.
Och sen när jag var där var jag jätteirriterad.
Var det kurs i måleri eller?
Ja, det var kurs i måleri. Det var, inte, det var kanske 8 månader sedan.
Var det någon specifik typ av måleri?
Ja, det var ABF och det var, han visste inte. Han ville liksom tvinga mig att börja måla igen. För jag hade slutat med det. Men när jag var väl där, då var det verkligen för folk som inte ens visste vad akryler var, penslar. Det var
nybörjare. Hade aldrig hållit en pensel liksom. Och så kommer du där.
Men, ja, och så satt jag där jätteirriterad, men där hände någonting. Ja, det var där det hände. Aha. Det är den här tavlan. Den, den läraren som...
Vi får, vi kanske, vi peka på en tavla.
Ja, vi kanske vi kan få vår Instagram sen.
Så kan ja, absolut. Vi, kan vi, vilken,
vi hänvisar till den i avsnittet.
Ja.
För vi kommer också ha en Instagram där vi kommer uppdatera grejer om den här podden. Och även allting annat som rör våran... vår grupp. Odd Job Comedy.
Ja, men i alla fall där, den där läraren, han heter Ulf. Han gick runt och så när han kom till mig så förstod han med en gång att jag har en annan nivå.
Aha,
och så anpassade han det direkt till det.
Oh.
Och han var en sån fenomenal lärare. Det var han som inte släppte det sen.
Mm.
Det var han som trodde på mig.
Mm.
Så jag och han, vi är goda vänner, vi träffas regelbundet.
Ja.
Men det var han som kom innan utställningen och sa, du måste höja priserna, men jag lyssnade inte på honom.
Men fan, vad spännande då. Vad spännande då att någonstans Mortesa ser att du har någonting, du har en talang som andra människor måste se. Han ser hur du har lagt det här på is.
Mm.
Han gör sitt bästa för att få igång dig. Han anmäler dig till en nybörjarkurs som är alltså så lågt nerifrån den nivån du faktiskt är på. Du blir irriterad. Du går ändå dit. Du sätter dig där bland människor som knappt vet skillnad mellan kulspetspenna och en pensel.
Mm, ja, precis.
Och du har turen att ändå få en lärare som ser din potential och din talang. Och det leder till, kanske i slutändan då faktiskt, att du har haft en utställning och faktiskt sålt många av dina tavlor.
Ja,
det är helt fantastiskt.
Ja, men det verkar som att jag är beroende av människor. Det är som komedi och dig då.
Mm.
För det var du faktiskt som upptäckte mig. Det var du som fick mig.
Ja, liksom, det är du som har levererat ditt material.
Men i alla fall, när jag gick på Big Ben första gången, jag vill inte göra det. Jag tänkte, okej, nu har jag gjort det, det räcker, nästa sak. Men det var du som var där och sa hela tiden, nej, du behövs där.
Men varför ville du inte köra ditt gig på Big Ben då?
Jag gjorde, alltså, ja, det var återigen. Jag kanske fegade, liksom, jag trodde att, ja, jag var rädd.
Du var rädd?
Ja.
Ja. Det är nog många, tror jag, som ska köra sitt första gig på Big Ben som de börjar gå där på Folkungagatan, men de vänder halvvägs. Eller vad tror du, Alfons?
Ja,
hur många tror du som ska köra sina debutgig på Big Ben som aldrig går ner till den jävla källan?
Jag vet inte. Det är säkert, fan, det är en intressant fråga.
Ja.
Sen undrar man hur många som bara gör ett gig liksom och inte återkommer i det. För att det är ändå så, jag tycker att ett gig är ju... Det är ett ganska enkelt gig. Första giget är egentligen inte så svårt, för att alla är ganska snälla. Så, ah, det är första gången, ge henne, honom en varm applåd och så kör man sina grejer. Som mina grejer sög verkligen liksom, när jag tittar på det nu. Men jag gjorde det, och det är den vägen man måste gå. Det är bit för bit liksom.
Ja. Så nu har man fått höra lite grann om vad ni är rädda för, vad jag är rädd för. Vi har snackat om vad andra människor är rädda för.
Mm.
Det finns mycket rädsla i olika former i alla fall.
Ja, gör det. Ja. Men jag kan ju liksom fatta att man är rädd för saker som är fysiskt farliga. Alltså går man ut en mörk natt i en gränd och man vet att det är ett rough neighborhood och någon har varnat den för gå inte in dit för du är mitt i favelan här och någon kommer sannolikt att råna dig och du kanske är rånmördad eller du liksom, något annat hemskt kan hända. Det tycker jag så här, att vara rädd för det känns ju jävligt både klokt och liksom naturligt. Men och likadant om man är ute och åker bil och det blir mörkt och det blir halt. Och man känner såhär, fan jag är rädd nu när jag kör. Jag sakta farten när jag stannar. För man vill ju överleva. Det är dödsfarligt. Ja. Eller man kanske blir skadad. Liksom. Mm. Det tycker jag.
Men det är ju något biologiskt. Alltså, det ligger ju för oss, det ligger ju i våra kroppar när vi ens blir människor. Liksom.
Mm.
Och djur, däggdjur överhuvudtaget. Ja. Vad man blir rädd för. Hotbilden liksom.
Hur
man
spindel.
Ja, vi beräknar hela tiden risker. Ja. Men hur vi beräknar det är olika från olika människor.
Ja. Just det.
Mm.
Och då tänker man ju att det är lätt att förstå. Sen är vi har ju pratat om att vara cool. Vi har pratat om att vara lite sådär bekväm. Alltså, nej men det är kallt som fan i rummet men jag öppnar fönstret. Är det okej med dig Robin? Mm. Ja, det är okej med mig. Du kan öppna fönstret.
Mm.
Men invärtes så bara, fan vad kallt det
är. Ja.
Mm. Så att och det är också så här, då anpassar vi oss.
Ja.
Det verkar finnas delar då liksom i allt det här. Jag tänker, Nagme, du med din konst som du är ju en väldigt duktig konstnär.
Tack.
Vi sitter just nu omgivna av Nagmes konst. Vi ska lägga ut lite bilder på det. Definitivt. Om vi får för konstnären. Det är en copyright-fråga.
Ja,
men,
det går bra.
Ja, vad härligt. Men, och det var något som inte du riktigt ville göra.
Mm.
Och då tänker man att det kanske, vad är det som gör att man blir, vad är det för rädsla?
För min del kan det bero på just när det gäller till konst, kommer till konsten. Jag tror att vi pratade om det i något program, att det är om det här taste-gapen då.
Mm.
Att jag tror att de som, jag har sett så många otroligt duktiga konstnärer som jag jämförde mig med.
Jag tror att du sa taste gap nu va?
Uh-huh.
Ja, jag tror att det är kanske någonting vi kommer att ta upp det i senare poddar tror jag. Som vi kommer
Men framåt. Och kort sagt, det var att liksom, jag jämförde mig med riktigt, riktigt duktiga konstnärer. Men jag har fattat att jag behöver inte göra det.
Nej.
Vanliga människor får också ha utställning.
Mm.
De behöver inte vara rädda.
Nej, bra. Du har liksom landat i någonting att det här är min konst och det här är jag. Mm. Det tänker jag presentera.
Ja,
mm.
och det duger.
Ja,
mm.
Det är vad ni får. Det är det här jag vill uttrycka.
Ja.
Bra. Jag tänker att det kanske finns någon sån här ursprungskänsla också då från den här stenåldersmänniskan.
Ja.
Där gruppen är så fruktansvärt viktig för min överlevnad som person.
Ja, precis. Mm.
Att om jag blir utesluten så klarar jag kan inte jaga ensam. Jag kan inte både passa barn och plocka frukt och nötter etc. Utan är jag utesluten i gruppen så dör jag.
Precis.
Det är någonting biologiskt. Alltså vi är ju flock. Människan är ju liksom ett flockdjur.
Mm.
Så att någonstans är det ju det här. Det är ju verkligen. Det är precis som du säger. För att det är liksom det här. Det finns i oss redan när vi föds och när vi träffar andra människor. Det kanske till och med redan är när man föds, när man är i närheten av sin mamma liksom. Precis när man har fötts.
Mm.
Så någonstans där ser man ju redan, då börjar ju grupperingen.
Mm.
Mm.
Du kanske hade en grej som jag...
Nej,
det var det som du...
För jag tänkte så här att det är någonstans så här. Jag tror att rädslan för att sticka ut för mycket från gruppen eller från det som är normen finns en rädsla i det.
Mm. Och det begränsar den. Ja,
men det begränsar någonstans. Men sen så, när jag säger norm, då säger, alltså, i ett samhälle såklart, då finns det ju många som vill sticka bort från normen, inte tillhör normen.
Mm.
Men jag tror att om man mer tänker vi som människor någonstans, blir man utstött ur gruppen mot sin vilja.
Mm.
Känner ni till fula ankungen?
Ja.
Det här liksom, det är liksom, den blir utstött för gruppen för att den är annorlunda. Liksom.
Mm.
Den får inte vara med. Och jag tror det är nog en rädsla som många människor. Det är kanske därför vi har klädmoden till exempel.
Ja.
Därför det finns liksom trender.
Mm.
Många vill passa in.
Ja, och det är det de tjänar pengar på.
Ja, att precis.
Vi vill se ut som en armé.
Exakt.
Vi vill tillhöra en grupp och vi vill ha rätt kod.
Ja, precis. Det, exakt. Koden någonstans. Och jag menar, där finns ju ett kapitalistiskt intresse. Att, och det som anspelas på där är ju rädsla.
Mm.
De tjänar, alltså trendsättande, vad det nu är, tjänar ju pengar på rädsla liksom.
Mm. Jag får ofta höra att, att folk tycker att det är cool att jag är udda. Men jag kan vara udda och strunta i vad människor tänker. Men jag har samtidigt tänkt på att mina vänner och min familj, de är superviktiga för mig. Mm. Jag är rädd att göra bort mig framför dem.
Mm.
Och det kan vara begränsande. Liksom den här utställningen, det var mest mina vänner och familj som skulle komma och titta på.
Mm. Ja.
Och rädslan var att, tänk om de tycker att, jag vill inte framstå som löjlig.
Mm. Ja.
Så, tänk om de tror det.
Mm.
Tänk om de säger, att vad håller hon på med? Så det var en rädsla att hamna utanför gruppen.
Mm. Ja.
Som jag trodde att jag inte brydde mig, men nu mer och mer inser jag att jag bryr mig.
Mm.
De är så viktiga för att jag ska må bra.
Mm.
Så att, ja, det kan vara en styrka, men det kan vara begränsade i mina egna tankar.
Mm. För jag tänker på det när du säger att det är liksom i dina egna tankar. Lite, och sen så kopplar jag det till det som Alf var inne på, det här med att människor som är rädda för att snacka inför grupp. Mm. För många gånger när människor får snacka inför grupp, efteråt så frågar man sig, men hur var det då? Så här. Nej, men det var inte så farligt. Eller,
mm.
så här. Och då är det någonstans så här, nej, det var inte så farligt. Det är just det som är grejen. Mycket av de rädslorna som finns, när de väl har genomförts, eller man har gått över den här tröskeln, så är det kanske inte så farligt egentligen.
Nej.
Och det jag hör, eller det jag tänker kring sådana resonemang, det är någonstans att rädsla är ett mentalt tillstånd.
Mm.
Många gånger.
Mm.
Sen har man de här, den faktiska fysiska hotbilden, och någon står med kniv mot dig och kan hugga dig med en kniv. Det är klart det är farligt på riktigt liksom. Du kan dö.
Mm.
Så.
Men sen, förlåt.
Nej, men alltså det är liksom, annars är det bara, annars är det ett mentalt tillstånd. Alltså rädsla tror jag är en tanke.
Mm. Men jag har kommit fram till att när det gäller fysisk rädsla, då är jag ganska orädd. Alltså jag tycker om att uppleva fysisk rädsla. Ja. Och då tror jag att jag gör någon beräkning där. Jag tänker att liksom, om det här är inte direkt livsfarligt,
ja,
då gör jag det. Men ibland är det livsfarligt. Och då, till exempel, ja, hoppa från höjder och så. Ja. Det är ganska stor risk att det händer en olycka. Men sådana saker, det är jag ganska orädd för.
Ja.
Men jag är rädd för saker som inte finns. Så då snackar vi om rationell och irrationell rädsla.
Fan, när du säger, jag skulle vilja, om vi har någon gäst framöver någon gång, och prata med typ någon som sysslar med typ MMA eller någon annan verklig fysisk kampsport eller någonting. För där är verkligen, kan man ju snacka om att det finns en fysisk risk att skada sig. Men någonstans måste det finnas en trigger i att vilja göra det där också. Kanske, liksom. Jag vet inte.
Mm. De hade gjort någon undersökning på det, att det finns någonting i blodet som gör att vi, inte att vi blir rädda, tvärtom. Det finns någonting i blodet som gör att vi blir orädda. Och ju äldre vi blir, det där ämnet blir mindre. Så att de som är sådana som gör hela tiden superfarliga saker, man har undersökt deras blod. Och det där ämnet finns ganska lite.
I deras blod. Jag tror det är alkohol. jag tror inte det, men det hjälper. Hörrni, då tänker jag så här alltså att... Vi har klassificerat det här som livsfarliga saker på riktigt, ja, har vi sagt. Ja. Det är så här, du kan dö av en kniv, en pistol, någon mördare, eldsvåda, farliga djur. Ja. Det är vi rädd för, det fattar vi, det är inget konstigt.
Ja,
sen tycker jag att vi har undersökt det här, och det är lite sån här uppenbarelse för mig att det är också, vi är livrädda att bli utesluten i gruppen, för då har vi härlett ur våra rädslor liksom, de här som ligger vid sidan om. Varför är vi rädda för det här?
Mm.
Och då tänker jag så här, verktyg som man kan ha då, det är att om man alltid tror, alltså om man tittar på saker som man är rädd för, när vi pratar om att bli utesluten i gruppen, att ställa sig upp på en stand-up-scen, teaterscen, prata inför grupp eller något annat, visa sin konst, var som helst. Då, om man alltid tror att det är det bästa som ska hända, alltså av de här riskerna, så jag säger, ja, det skulle kunna vara så att alla buar ut mig, det är det värsta, eller att alla börjar skratta och applådera, då är det väl liksom, om man tror det bästa varje gång, då kommer man ju att våga lite mer.
Mm.
Och då skulle man kunna tänka att man tror det bästa och inte är rädd för att vara rädd. Då kommer man att klara av att ta sig an sådana här uppgifter där man blir utsatt för den här the fear of being utsluten av gruppen. Liksom. Så det skulle kunna vara någonting, att det finns två sorters rädsla. Livsfara, skadligt fysiskt eller att bli utesluten av gruppen. Mm. Och just i det jobbet att man liksom bara låter sig tro det bästa. Och då blir man inte lika rädd för det. Då blir man inte rädd för att vara rädd. Och så kan man göra så.
Mm.
Kan det vara lite så?
Ja, ja, och ibland är gruppen är inte så dömande som man tror.
Nej.
De är, ibland är de mycket snällare än vad man tänker sig.
Och om de dömer för mycket.
Ja, då bryr vi oss inte.
Fuck them.
Ja,
yeah.
Definitivt.
Hörrni,
jag tycker det var en jävligt bra sammanfattning.
Ja, speciellt sista meningen.
Ja, verkligen. Också.
Tack.
Fuck them.
Yeah.
Men fan, vi tackar väl för oss.
Ja.
Så är ni välkomna att lyssna på nästa avsnitt.
Ja.
Ja.
Häng med oss.
Häng med oss. Och Job Comedy.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.